Varmt välkommen till den här podden från Vuxenutbildning i samverkan VIS. Idag så handlar det om värdegrund och likabehandling. Och inkallad som expert i ämnet är Christer Mattsson. Välkommen till programmet, Christer.
Tack så mycket.
Du får gärna presentera dig själv lite kort.
Jag är lärare och forskare och är verksam både som lärare och forskare. Och så är jag föreståndare för Segerstedtinstitutet vid Göteborgs universitet. Och min forskning handlar väldigt mycket om extremism och hur det kommer sig att människor går in i extrema miljöer. Och då handlar det också väldigt mycket om kontroversiella åsikter, konspirationsteorier och sådär.
Mm. Och du är också känd som upphovsman till toleransprojektet som startade på uppdrag av Kungälvs kommun efter mordet på John Rån 1995. Och det här toleransprojektet syftar då till att förebygga rekrytering av unga människor till nazism och vit maktgrupperingar. Så där har du ju varit flitigt närvarande i medier genom åren. Till att börja med, på vilket sätt känns det angeläget att prata om värdegrund och lika behandling inom vuxenutbildningen?
Egentligen på samma sätt som det är angeläget i hela samhället. Det är väl kanske lite typiskt att man alltid tycker att man lever i en brytningstid. Men det tror jag faktiskt stämmer nu. Det som var helt otänkbart för 20 år sedan är dagspolitik idag. Som jag sa i inledningen så arbetar jag mycket med konspirationsteorier och hur de får fäste och sådär. Och vi såg ju i början av året här hur anhängare till Trump stormar Kapitolium, alltså amerikanska kongressen, uppeldade utav konspirationsteorier som för 25 år sedan endast fanns i väldigt små marginella grupper, och plötsligt så dyker upp detta upp i centrum av samhället. Sen tror jag också att just vad det gäller vuxenutbildningen i Sverige så tänker jag att man har två stycken särskilda utmaningar. Det ena är att utbildning i Sverige har ända sedan 1946 års skolkommission utgått ifrån att skolan har ett demokratiuppdrag, och det här har ju förändrats väldigt mycket under åren hur man ser på det. I detta demokratiuppdrag så finns det en idé om att man ska överföra demokratiska idéer, vinna acceptans för demokratiska idéer. Och därmed finns det ju någon form av, även om alla kanske inte skulle hålla med om det, men det finns en fostrans aspekt av detta. Vilket är mindre dramatiskt när man arbetar med barn och ungdomar. Då finns det förmodligen större acceptans för detta. Och den skillnaden märker jag själv när jag undervisar studenter på universitetet mot när jag har högstadieelever, som jag också har då, att som vuxen förväntas man ha rätt till en större integritet i att bevara sina egna åsikter, även om de står i strid med de styrdokument som finns i skolan. Eller för utbildningen då. Sen så har vi också haft en ganska stor grupp nyanlända människor. Ganska många kommer ifrån Mellersta Östern. Och då har jag också tittat på en del av den forskningen som finns där, i och med att jag arbetar till exempel med antisemitiska konspirationsteorier. Sverige är ett av världens minst antisemitiska länder. Det finns ett index som Anti-Defamation League, som har mätt antisemitism i många år, har skapat. Och där har man kommit fram till att Sverige är det minst antisemitiska landet i världen. 4% av befolkningen anges då ha antisemitiska föreställningar. Och jämför man detta med Mellanöstern så ligger det på 78%. Va? Mm. Och vissa områden långt över 90%, inte minst de områdena som jag tänker att många av lyssnarna till den här podden har vuxna ifrån. Så det är klart att det här sker ju en kollision, eller att vara uppvuxen i ett samhälle som helt och hållet accepterar antisemitism och komma till ett samhälle som helt och hållet, nästan helt och hållet, avvisar antisemitism då.
Och om vi ska gå in på de här begreppen då som vi pratar om idag, värdegrund och likabehandling, hur skulle du beskriva begreppet värdegrund?
Jag tycker det är ett ganska problematiskt begrepp. Det är inte så att jag inte tycker att det ska användas. Nu har det använts sedan LPO 94 dyker upp första gången. Och när det dyker upp första gången så finns det inte ens en gång med i Svenska Akademiens ordlista. Så att det är ett policybegrepp i den meningen som skapas på politisk nivå. Det som är problematiskt med det är att det ofta leder till en sammanblandning mellan privata värderingar, som alla naturligtvis har rätt att ha, uppförandekoder och normer som finns i en viss gemenskap på en arbetsplats, på en skola och sådär, och individuella rättigheter och friheter då. Så menar vi rättigheter, menar vi uppförande eller menar vi privata värderingar? Det är det som brukar röra ihop sig. Och jag tänker att de tre nivåerna är rätt bra att dela upp när man operationaliserar arbetet med värdegrund och lika behandling. När har jag rätt till mina privata värderingar? Vad har vi för uppförandekoder och normer som vi accepterar och inte accepterar här? Och vad är det för rättigheter som omger personerna i den här verksamheten?
Så att det är ingen vild gissning att tro att synen på värdegrund varierar, kort sagt?
Ja, i och med att det är ett sånt sammansatt begrepp med egentligen svårjämförbara entiteter då, så ger det upphov till alla möjliga tolkningar. När begreppet var ganska nytt så arbetade jag med att göra verksamhetsanalyser för olika skolor. Och det handlade egentligen om och det här var runt millennieskiftet, det handlade egentligen om vad man skulle ha för lokal profil på olika skolor runt om i Sverige då. Men då var värdegrund nytt och alla skulle prata om sin värdegrund och vad man menar med värdegrund. Och det tror jag kanske man fortfarande håller på med viss utsträckning. Men när man talar om vilken värdegrund man har på en viss arbetsplats så tror jag att man gör klokt i att snarare tala om vad har vi för uppförandekoder här. För det är nästan alltid det man tycks mena då.
Kan även den här olika synen på värdegrund påverka kunskapssynen?
Det kan det ju i allra högsta grad. Och om man börjar med det som kanske är en mindre del utav det stora fältet, men det råkar vara det jag håller på med extrema åsikter, kontroversiella åsikter, konspirationsteorier, så det är helt uppenbart att de värderingar som ligger till grund för att man accepterar extrema ståndpunkter också påverkar föreställning om vad som är kunskap. Det räcker ju numera att man säger fake news och alternativa fakta så förstår ju alla hur det påverkar. Och detta är återigen någonting som jag tycker talar för att vi lever i en brytningstid. Vi har ju alltid arbetat med källkritik och det har varit självklart och är fortfarande självklart uppdrag. Men det har tagit sig till helt andra nivåer idag, till vad vi behöver och när vi behöver källkritik. Men sen så har ju värdegrunden också då, eller i synnerhet olika privatmoraliska uppfattningar, betydelse för kunskapssynen i mycket bredare termer. Om man har en väldigt pliktorienterad moraluppfattning om rätt och fel och så där, kan lätt till att man hamnar i kunskapssyn, att utbildning i huvudsak och nästan enbart till för att man ska få en formell examen så att man kan få ett jobb och försörja sig och göra rätt för sig. Om man har lite en annan syn på värderingar, vad utbildning är till för, att ifrågasätta olika privilegier i samhället, att ifrågasätta olika normer och förtryckande system, så tänker man att utbildning är viktigt utav det skälet, då ligger det ju närmare till hands att man har vad vi brukar kalla för en emancipatorisk, alltså en frigörande kunskapssyn. Och båda de här delarna kan ju finnas samtidigt, men man kan ju då beroende på vad man har för värdegrund betona det ena eller det andra. Jag tror inte att utbildning kan fungera med bara det ena, men vi måste diskutera hur de här olika kunskapssynerna förhåller sig till varandra.
Jag tänkte vi skulle prata lite grann om kontroversiella frågor och hur man förhåller sig till dem som lärare. Går det till att börja med att ens ringa in vad en kontroversiell fråga skulle kunna vara?
Ja, det tror jag. Jag tror dessutom att det är ganska enkelt faktiskt. En kontroversiell fråga är kontroversiell utav ett av följande tre skäl då. En kontroversiell fråga kan vara kontroversiell därför att det är svårt att fastställa fakta. Vad som är korrekt empiriskt är en viss fråga. Man har olika uppfattningar om hur fakta har framställts. Alltså hur man metodiskt har gått tillväga för att veta detta. Man har olika syn på metoden. En fråga kan vara kontroversiell därför det ännu inte finns någon etablerad metod för att fastställa fakta. Och då är vi utan svar. I det förra fallet så har vi två olika svar beroende på att vi har två olika metoder. I det andra fallet, och det här är inomvetenskapligt så det är inget konstigt alls, där har vi ingen metod alls och därför kan vi vara oense om kunskapen. I det tredje fallet, och det är det som jag tror folk tänker på i största allmänhet, så uppfattas något vara kontroversiellt beroende på vad vi har för värderingar. Inte hur kunskap har framställts, utan hur vi värderar kunskapen. Och då är det ju oerhört individuellt och det är oerhört kontextuellt beroende hur någonting värderas. Frågor om hbtq-rättigheter. När jag började undervisa som lärare på 90-talet var fortfarande väldigt kontroversiellt på ett svenskt högstadium. Nu ett kvartssekel senare, jag tar upp frågeställningar som blev alltid tumultartade eller riskerar alltid att bli tumultartade på 90-talet. Det är nästan slentrianmässigt. Så att det sker förskjutningar i vad som är kontroversiellt i ett samhälle, i oss som människor. Så det är egentligen så jag förstår kontroversiella frågor.
Och förutom då att frågors liksom natur i att vara kontroversiella eller inte då såklart varierar över tid, så varierar det också enormt beroende på vilket sammanhang man befinner sig i och vad man pratar om. Hur ska man förhålla sig till det där som lärare? För att det innebär ju att du kan inte vara helt strikt med att det här är helt odramatiskt ämne, för att det kan ju vara sprängstoff i ett annat sammanhang. Hur ska man förhålla sig till det där, tycker du?
Utbildning har ju i det här sammanhanget den funktionen att lära oss att hantera frågor som är kontroversiella. Det vill säga att det finns djupt divergerande uppfattningar om vad som är moraliskt acceptabelt eller inte i en viss, ett visst ärende. Någonting som jag är ganska hård motståndare till är det som ibland kallas för cancel culture. Att man ska tysta ner kontroversiella uttalanden. För det finns alltid en maktpositionering i detta. Vem har rätt att avgöra vad som får lov att diskuteras och inte diskuteras? En viktig del av detta är att det vi inte lär oss att hantera i en heterogen grupp, som en undervisningsgrupp förhoppningsvis är, kommer vi aldrig kunna hantera i samhället i stort. Jag har studerat radikaliseringsprocesser och radikalisering per definition är att gradvis sluta sig till en grupp av människor där alla tycker likadant. Ett klassrum där man inte får lov att diskutera kontroversiella frågor är ett klassrum som i den stunden främjar radikalisering. Det betyder inte att man kan diskutera kontroversiella frågor hur som helst. Men att förhindra det är att bidra till polarisering och i värsta fall radikalisering. Jag har satt upp tre stycken kriterier för mitt klassrum. Hur och var man får lov att diskutera. Så man får lov att diskutera precis vad som helst i mitt klassrum. Så länge det inte står i strid med lagen. Det som är olagligt i samhället är olagligt i klassrummet. Hets mot folkgrupp är hets mot folkgrupp. Hot och förtal regleras också utav lagen. Så det får man inte lov att uttala. Eller snarare gör man det så är man sig skyldig till ett lagbrott och riskerar att få hantera konsekvenserna av sitt lagbrott. Det andra är att man får aldrig lov att ha som avsikt att göra någon upprörd. Och det är det här som kräver en del träning. För det är en skillnad på att säga någonting som är upprörande och att säga något för att uppröra. Om jag har någonting som är viktigt och angeläget för mig som jag vill diskutera och som andra blir upprörda av, så måste vi gemensamt utveckla en uppförandekod för hur vi kan möjliggöra diskussioner av det som är viktigt och kontroversiellt för mig, så att det kan diskuteras utav alla. Och en förutsättning är att inte tillåta att någon säger någonting därför att de vill uppröra. Det här kommer ta en del tid och energi att göra, men det är inte så intellektuellt svårt att förstå skillnaden mellan att säga något upprörande och att vilja uppröra och säga något. Och det tredje är då, och det låter kanske banalt, men väl så viktigt, att det måste vara relevant för undervisningen. Undervisning ska vara korrekt och förutsägbar. Det tycker jag är bra ledord för mesta utav den verksamhet vi driver i ett samhälle. Det ska vara förutsägbart vad vi ägnar oss åt, och det vi gör ska vara korrekt. Det är den värdegrund vi säger oss ha, ska vi också leva med. Det ska vara korrekt. I slutändan så syftar ju trots allt de kurser som jag undervisar i att mina studenter ska få betyg. Och jag är ansvarig för att tillhandahålla en utbildning som gör att studenterna når sina kursmål. Så därför kan vi inte sätta igång och diskutera kontroversiella frågor bara för att de råkar dyka upp i stunden. Och dessutom är det sällan bra när det dyker upp i stunden. För då ska jag plötsligt sätta upp det här regelverket. Hur pratar vi med varandra om detta? Utan det är mycket bättre att förbereda det som ett eget moment. Om 3 veckor så ska vi diskutera någonting som är kontroversiellt. Och då förbereder vi oss på det här sättet, läser på detta, och det här är själva spelreglerna för hur vi diskuterar detta. Och i andra sammanhang så accepterar jag inte att ta upp kontroversiella frågor, med få undantag. Det kan alltid hända någonting som gör att man måste ta det stunden, det fattar jag också. Men det är mycket bättre att förskjuta det kontroversiella ögonblicket som dyker upp spontant till en planerad framtid som jag har större möjlighet att ha kontroll över.
Och jag antar också att det här då proaktiva arbetet som du gör, den här liksom att du bäddar eller preparerar, bollar upp för den här kontroversiella diskussionen, också kan innebära att du berättar de här kriterierna eller reglerna som du berättade för nu, så att alla är införstådda med det. För att du som lärare är också en samtalsledare eller moderator som ska försöka också guida eleverna i de här diskussionerna och avgöra vad är relevant, vad sägs för att uppröra eller liknande.
Precis. Jag kan ju vara den som introducerar ett kontroversiellt tema. Om jag vet att jag har en studentgrupp där någonting är kontroversiellt, så kan jag introducera det kontroversiella. Men sen, precis som du säger, i diskussionen så faciliterar jag diskussionen. Jag är inte där för att vare sig hälla bensin på lågorna eller släcka diskussionen, utan se till att den dels förs efter de regler som jag förutsätter är nödvändiga för att det ska vara ett meningsfullt utbyte av åsikter, men också att det bidrar till 2 kunskapsmoment. Det ena är hur diskuterar man. Det finns ett metalärande i att kunna interagera i sådana här sammanhang. Och sedan så har ju själva ämnet som sådant ett stoff som man lär sig medan man diskuterar.
En konsekvens av kontroversiella samtal kan ju bli kränkning, att människor upplever sig som kränkta. Hur ska man förhålla sig till det där, och kan du även ringa in begreppet kränkning?
Ja, kränkning är ju då ett lite mer svårt fångat begrepp. Det är flyktigt utav den anledningen att olika människor har olika erfarenheter och olika förutsättningar därmed att både utföra och utstå en kränkning. Det som den ena uppfattar som ett skämt är för den andra en kränkning. Det som ändå är avgörande, fast det blir ju på en mer teoretisk nivå, det är vad som är avsikten bakom en viss handling. Och avsikt i förhållande till insikt avgör om någonting är en kränkning. Säger jag detta medvetet för att jag vet att det här är förminskande för dig, då blir jag ledsen om jag säger det här. Då är det en avsiktlig kränkning. Om jag säger någonting utan att inse att detta är konsekvensen. Jag har ingen avsikt att du ska bli ledsen. Men jag förstår inte heller att du blir det. Ja, då är det insikten som brister. Och jag tänker att det här är, och det brukar jag själv använda i min undervisning också med högstadieelever, att förstå vad är avsikt och vad är insikt. Och vad har jag för ansvar att se till att vara informerad om vilken insikt jag behöver, och vad har jag för, vad finns det för rimliga förväntningar på avsikt. Och där är det ju skillnad, vilket jag har jobbat med väldigt svåra elevgrupper i många år, och en del elever har svårare än andra elever att reglera sig själva. Och måste anstränga sig väldigt mycket mer för att inte impulsmässigt gå igång. Och det finns ju någonting djupt destruktivt i att ha exakt samma förväntningar på de som har svårt att självreglera sig mot de som inte har det. För det riskerar ju hela tiden att förstärka ett beteendemönster hos de som har svårt att reglera sig själva. Så jag brukar själv arbeta väldigt mycket med att hela gruppen tar ansvar för det samtalsklimat och det uppförandeklimat man har i gruppen. Så den som har svårare än andra att reglera sig behöver hjälp av sina kompisar att göra det. Och det fungerar, tycker jag, ganska bra när kompisar säger då att okej, lugna ner dig. Du behöver inte ta det lugnt nu. Istället för att de står där och hejar på. Så det pratar vi också om. Vad har åskådaren för ansvar i detta? För att en kränkning äger rum. Ytterst så har jag alltid ansvaret att avbryta. Och det behöver jag göra naturligtvis väldigt ofta. Jag behöver gå in och avbryta. Jag talar ofta om empatisk nyfikenhet. Att försöka förstå vad det är som driver mina elever till att säga och tänka och agera på ett visst sätt. Att uppmuntra dem till att vara nyfikna på varandra. Och på ett empatiskt sätt, inte på ett elakt ifrågasättande sätt, utan på ett empatiskt nyfiket sätt. Men empatisk nyfikenhet kommer också med empatisk gränssättning. Den pedagogik jag talar om nu beskrivs ofta som helt felaktig, som att det skulle vara en gränslös pedagogik. Ingenting kan vara mer fel. Den här pedagogiken kräver väldigt tydliga gränser. Du kan bara vara trygg om du vet att det finns en gräns. Om du finns i ett sammanhang där du diskuterar kontroversiella frågor och saker som är jobbiga för dig, och du har accepterat spelreglerna, att ingenting ska sägas för att göra dig upprörd, men du blir ändå upprörd därför du tycker att det är upprörande det som sägs, men ingen har avsikten. Om du ska vara trygg och vara kvar i det sammanhanget, så måste du veta att läraren finns där för att sätta en gräns när spelreglerna inte upphålls längre. Den tryggheten är både för den som potentiellt kränker och den som potentiellt blir kränkt bortanför vad som är acceptabelt i hanterandet av en kontroversiell fråga. Annars så finns inte tryggheten att utmana sig själv och diskutera kontroversiella ämnen.
Där har man ju ett enormt ansvar som lärare att vara på tårna när de här diskussionerna pågår, om andra ord.
Verkligen.
På skolan ska det ju också finnas en likabehandlingsplan. Hur tycker du att den ska användas i praktiken?
Ja, framförallt så ska det inte vara ett dokument som man tar fram och som ligger på en hylla. Men det tror jag att vi alla är överens om. Det måste finnas en rock bottom i en likabehandlingsplan. Och det är den här trygga gränsen. Som det går inte att diskutera huruvida vi accepterar eller inte accepterar detta. Det handlar om lagar som inte får lov att överträdas. Och det handlar om att säkra upp den psykosociala miljön för alla som är med. Så vissa uttrycksformer och sätt att uttrycka accepterar vi inte. Där kan det finnas behov av att skydda vissa minoriteter mer än det som är normerande i gruppen. Det kan handla om kläder, det kan handla om rätt att som kvinna bli hörd, att inte bli nedvärderad. Kan finnas, och det är väldigt kontextberoende då. Det som är grunden för tolerans, och tolerans är ett begrepp som jag är positivt inställd till, det är att det finns en insikt om att det alltid finns en grupp som är minst respekterad i ett sammanhang. I ett kollektiv som består av många olika grupper så har vår mänskliga erfarenhet lärt oss att det kommer alltid finnas en grupp som är minst respekterad. Ett tolerant samhälle är ett samhälle som tillerkänner de precis samma rättigheter som alla andra grupper, och som också kan säkerställa att de grupperna har ett särskilt skydd för att utsättas för förtryck. Och det tänker jag är någonting som kan bli aktuellt också i en likabehandlingsplan, och som också då är en del av en undervisnings- och lärandeprocess. Varför har vi en likabehandlingsplan? Hur har vi tänkt kring denna? Vad har vi för behov i den här verksamheten, i det här klassrummet?
Och som du sa där, att det inte blir liggande som ett dokument på någon hylla eller sådär. Men i vilket sammanhang där du har verkat har det fungerat som bäst kring likabehandlingsplanen? Hur har ni gjort då? Hur har ni fått det här att bli ett levande dokument? Något som sitter i väggarna, en del av kulturen?
Ja, jag har ju inte varit en skolledare själv, så jag har inte behövt implementera det i någon annans utförda verksamhet, så att säga, utan bara i min egen praktiskt pedagogiska verksamhet. Och där har jag egentligen gjort så som vi har talat om här i podden. Gått igenom spelreglerna för hur vi diskuterar när vi tar upp kontroversiella frågor. Men också att titta på vad som absolut aldrig kan accepteras, och diskuterar, vilket har varit konkret många gånger då, vad det är för skillnad på att flickor kan få lov att hijab mot att pojkar vill ha det ena eller det andra klädesplagget på sig. Nu tillhör inte jag de som har problem att mina elever har kepsar på sig, men det kan finnas andra attribut och symboler och sånt som man kanske inte alltid har accepterat.
Så även dialog och delaktighet är då viktig med eleverna helt enkelt. Ser du några problem där? Är det klart att det är en mer grannlaga uppgift om gruppen är mer disparat som den kanske är inom vuxenutbildning med olika studieplaner, vissa har distans, vissa arbetar parallellt, man kommer in och ut i olika faser?
Ja, visst. Och det finns så många olika tänkbara förutsättningar så det är svårt att anticipera vad som kan vara i allt detta. Men jag tror någonting som är vanligt och som jag misstänker går som en röd tråd är mellan studenter som inte tycker att detta är viktigt och angeläget alls därför de är där för att lära sig någonting och vill inte lägga tid på det här. Medan det är väldigt angeläget för andra, för de är lite bekymrade över hur saker och ting görs, sägs. Och att skapa en förståelse för att trygghet är någonting vi har tillsammans. Trygghet är inte den enskilda individens omnipotens, att det här funkar för mig och nu ägnar vi oss åt det vi ska. För det här är någonting som är en del av lärande också. De allra flesta av oss kommer ju verka i olika kollektiv hela livet på arbetsplatser och sådär. Så jag tycker inte att det är en hållning som funkar att säga att nu gör vi det vi ska. Här spelar vi fotboll och håller inte på med en massa tjat om genus eller vad det nu kan vara för någonting. Alla verksamheter som vi finns i har en mellanmänsklig dimension och den behöver alltid diskuteras. Hur är vi människor tillsammans i den här gruppen?
Vad fint, jättespännande samtal här med dig Christer. Jag funderar på om du har någon sista avrundning. Vad tycker du man ska ta med sig av det här samtalet som skolledare eller lärare?
Det kan säkert vara olika beroende på vilken situation man befinner sig i. Jag har ju ägnat hela mitt yrkesliv åt den här typen av frågor och gör det fortsättningsvis också. Både som lärare och som sagt bland tonåringar och som forskare och universitetslärare. Många gånger när jag står i de här situationerna, truliga och struliga elever, så vill man ju ge upp. Då brukar jag, det första brukar jag tänka, jag har betalt för att lugna mig själv. Inte tillräckligt i alla fall, inte just nu. Men sen, så det är ju trots allt så att skola och utbildning är den förkroppsligade drömmen av det samhälle vi vill leva i morgon. Och om vi inte kan hantera det här i klassrummet idag så kommer vi inte kunna hantera det i samhället imorgon. Och när jag ser att det undan för undan, det som för en månad sedan, för ett halvår sedan aldrig tycktes funka i denna undervisningsgrupp och när det plötsligt börjar funka, så blir jag mindre rädd för att fake news och Trumpism, om jag får lov att säga så, kommer regera morgondagens värld.
Så om man vill påverka samhället så är det i allra högsta grad i skolans värld man ska befinna sig, låter det som.
Definitivt.
Tack så hemskt mycket Christer Mattsson för att du ville vara med i programmet.
Tack så mycket.
Christer är alltså forskare och föreståndare för Segerstedt-institutet vid Göteborgs universitet. Tack så mycket till dig som har lyssnat på den här podden också från VIS. Den producerades av Vakano som är ett företag som producerar just utbildningspoddar och jag som höll i det här samtalet heter Thomas Johansson. På återhörande.